Det är måndagen den 16 februari. Jag heter Andreas Eriksson och du lyssnar på Ledarredaktionen, en podd från Svenska Dagbladet. Varmt välkomna till oss och välkomna till en ny vecka med Ledarredaktionen. Och den börjar med att Finanspolitiska rådet i förmiddags presenterade sin årliga rapport. Och den innehåller vad man själv kallar för rådets hittills allvarligaste kritik mot hur den förda finanspolitiken förhåller sig till det finanspolitiska ramverkets principer. Och denna kritik från rådet sammanfattas med dessa bistra formuleringar. Den alltför expansiva budgeten och överenskommelsen om att lånefinansiera permanent högre försvarsutgifter fram till 2034 berövar kommande regeringar reformutrymme och lägger större börda på framtida generationer. Jaha, det låter lite tufft, men vad betyder nu detta och ska man hålla med Finanspolitiska rådet om detta? Håller regeringen på att skuldsätta oss för mycket inför framtiden? Och vad får det i så fall för konsekvenser för framtida politik? Det ska vi prata om idag och då är jag glad att hälsa dagens gäster välkomna. Christian Ekström, vd på Skattebetalarnas förening. Varmt välkommen hit, Christian.
Tack så mycket, Andreas.
Och så Torbjörn Hållö, chefsekonom på LO. Varmt välkommen du också, Torbjörn.
Tack så mycket.
Ja, jag tänkte bara kort repetera vad Finanspolitiska rådet är för någonting så alla är med. Det är en myndighet med uppdrag att oberoende granska och analysera regeringens finanspolitik. Finanspolitik, det betyder helt enkelt hur regeringen bestämmer att statens inkomster, det vill säga skatter och utgifter, ska fördelas. Och rådet ska också granska hur detta påverkar ekonomin och hur finanspolitiken överensstämmer med långsiktigt hållbara offentliga finanser och det budgetpolitiska målet. Rådet ska också bedöma hur finanspolitiken förhåller sig till konjunkturutveckling och utvärdera regeringens prognoser för ekonomins framtid. Torbjörn, var det en okej sammanfattning av Finanspolitiska rådet?
Ja, och så kan man kanske lägga till att de för några år sedan, eller för ganska länge sedan, var ju närmast, hade närmast lite av präst, var ju prästerskapet som liksom uttolkade sanningen. Så de har levt lite tynande tillvaro ett antal år nu, men möjligtvis fick de lite extra kraft idag.
Det kanske det. Christian, vill du lägga till någonting angående rådet?
Nej, jag tyckte det var en bra beskrivning.
Då övergår vi till rapporten. Om vi börjar med kritiken generellt mot regeringen att man, om vi kan ta det här med att man lånar till högre försvarsutgifter och det är inte alls bra tycker de. Christian, är det en rimlig kritik? Borde man ha gjort annorlunda?
Det borde man verkligen ha gjort. Jag instämmer i den. Sen ska man ju säga att alla 8 riksdagspartier var ju eniga om att det här var en bra idé. Det här var ett sätt att lösa en gordisk knut. Men det är klart att man borde kunna finansiera det på ett annat sätt. Till exempel genom att sänka utgifter på andra områden.
Vad säger du, Torbjörn? Håller du med kritiken?
Ja, det är ett matematiskt faktum att man inte förhåller sig till de regelverk som finns. Alltså, tanken är att man ska ha ett lätt överskott som vi nu ska ändra till balansmål. Och det är klart att regeringen ligger skylångt därifrån. Så det är ett faktum.
Och vad får det för konsekvenser att man lånar till försvarsutgifterna?
Att man lånar just till, jag vet inte om man ska liksom särskilja, för man lånar ju till massa annat också.
Alltså, men det kanske inte spelar stor roll.
Nej, så man lånar ju till väldigt mycket i och med att man har stora underskott som Finanspolitiska rådet påpekar att det är de största på 30 år, med bortse från då pandemiåret 2020. Men med det sagt så måste man ju också värdera liksom svensk ekonomis behov av stimulans och sådär. Min stora liksom invändning mot det som regeringen gör, det är att man gör det regelvidrigt, att man liksom inte följer regler. Jag har inga problem att man lånar till att stödja Ukraina eller rusta upp svenska svårt. Jag har inget problem att man lånar för att stimulera svensk ekonomi när den är svag. Mitt problem är att man inte förhåller sig överhuvudtaget till de reglerna som finns. Och det är mycket allvarligare än att vi har ett underskott. Underskottet, det är inget jätteproblem, utan problemet är att vi inte förhåller oss till reglerna. För förhåller man sig inte till reglerna så riskerar det sluta med att den som skriker högst får det man vill. Och det är en väldigt dålig ordning. Och det var egentligen det stora problemet på 80-talet. Att vi inte hade en regelverk för hur vi liksom avväger olika utgifter mot varandra.
Okej. Christian, håller du med om att problemet är att man bryter mot det här regelverket som vi lärde oss genom en ganska hård läxa en gång?
Ja, alltså det är alldeles uppenbart. Vi ser ju många andra länder, USA, Frankrike och många andra länder som har oerhört skuldsatta. Och det är väldigt svårt. Börjar skulden eskalera så är det lätt att partierna ägnar sig åt överbudspolitik och sen så skjuter man skulden på framtida generationer. Så det är ett alldeles uppenbart hot vi ser.
Men okej, betyder det här att det här finanspolitiska ramverket och det vi har varit så stolt över i flera decennier har funkat så bra, det finns inte riktigt längre, eller vad säger du?
Nej, men jag tror ett problem har varit att diskussionen har handlat om huruvida det här överskottsmålet, alltså att vi fokuserar på själva målet, alltså det är inte det viktiga. Det viktiga är själva liksom tillvägagångssättet när vi väger olika utgifter, skattesänkningar, utgiftsökningar mot varandra. Det är det som är storheten. Jag förespråkar att man ska ha ett svagt underskottsmål. Det tror jag det skulle vara det mest rimliga. Det har de flesta normala länder och det gör att man håller skulden på en konstant nivå när vi har en BNP-tillväxt. Så att vi har fokuserat alldeles för mycket på det här liksom dogmatiska kring att vi ska ha ett överskottsmål och för lite förstått att det geniala som gjordes på 90-talet med Persson och gänget, det var inte själva liksom överskottsmålet, utan det var att vi fick till en ordning, att vi vägde av, ska vi satsa på A eller ska vi satsa på B? Det är det viktiga.
Mm. Okej, jag vet inte om jag har fattat det här helt rätt, men det här med att försvarsutgifterna måste stiga just nu för att det är ett väldigt farligt läge, ryssen är i faggorna och så vidare, det är liksom en chimär. Det är inte vad det handlar om, att man gör en one shot för att öka försvarsutgifterna, utan vad man gör är helt enkelt att man frångår den tidigare existerande ordning. Är det praktiken handlar om?
Ja, och sen Finanspolitiska rådet påpekar ju liksom att det handlar inte bara om de här försvarspolitiska satsningarna, utan det handlar om väldigt stora skattesänkningar, utgiftsökningar som också saknar finansiering. Så liksom, det är inte bara försvaret och Ukraina, utan det är liksom även andra grejer. Men jag går tillbaka till min uppfattning att det stora problemet är att vi inte har en ordning för... Jag är för att vi satsar på Ukraina. Jag är för att vi rustar upp försvaret. Men jag skulle vilja att vi gjorde det på ett mer strukturerat och mer tydligt ordnat sätt.
Christian, vad tänker du om det?
Ja, alltså, politik är väl det möjligaste konst. Alltså, nu var man överens om att man ville satsa på försvaret. Och ingen kunde komma överens om hur man skulle finansiera det. Och då kom man överens om att man kunde låna för att göra det. Så förhoppningsvis är det här ett avsteg som vi inte behöver se så mycket mer av. Men det är båda illa för framtiden.
Men det spelar egentligen inte så mycket roll för pengar. Det är ju samma pengar det handlar om. Alltså om man skulle säga att det frigör ju pengar till försvaret, men menar, det är ju samma summa.
Men det är ju ett problem att låna till löpande utgifter. Ja. Alltså, det är väl en väldig skillnad om man investerar. Sen kan man ju diskutera då vad en investering och inte. Där tror jag att partierna kommer att skilja sig åt. Men att låna till löpande utgifter, det vet alla som försöker sköta en hushållsekonomi, att det är inte särskilt bra.
Är du orolig, precis som Torbjörn, att det här blir att vi ånyo får att den som skriker högst efter pengar kommer få pengar och sen är så att säga någon form av karusell igång där vi inte har några regler att förhålla oss till?
Det ligger naturligtvis i farans riktning. Och risken är ju att partierna kan övertrumfa varandra i bud om man kan låna sig till reformer. Mm.
Jaha, den som är satt i skuld är inte fri, sa ju Göran Persson en gång i tiden. Vi får väl se hur det blir då. Det råder ju ändå politisk konsensus om den här upplåningen. Vad tänker du om det, Torbjörn? Är alla politiker lika dumma här helt enkelt?
Ja, jag vet inte. Men tillbaka, vi har sagt, vi måste särskilja att det handlar både om vi nu följer de tabellerna som Finanspolitiska rådet redovisar, så pratar de om att det är 127 miljarder i budgeten, var 79 går till saker som inte handlar om försvaret eller Ukraina. Okay. Och 48 handlar om försvaret och Ukraina. Mm. Så att de här 48 är man väl hyfsat överens om. Mm. De 79 finns ju trots allt lite olika uppfattningar om hur man ska göra. Men däremot kan man väl säga att alla riksdagspartierna har ju betydande underskott i sina budgetar. Och det är ju inte så konstigt här, för att det är ju, vi har ju några år bakom oss med väldigt svag ekonomisk utveckling. Vi har hög arbetslöshet. Och då bör man ju stimulera ekonomin, och det gör regeringen. Så att, och det tycker jag är rimligt. Men min uppfattning är väl att man hade kunnat... Alltså, det är inget fel att man stimulerar ekonomin, men hade man valt något mer effektiva åtgärder för att stimulera, så hade man kanske inte behövt ta i så mycket som man gjorde.
Mm. För de här 79 som ändå går utöver försvaret, det argumenterar regeringen är cykliskt, så att säga, att det kan man bränna på när man behöver det, så får man igen pengar i ett annat läge i konjunkturen.
Men det är för mycket också. Det ryms inte heller inom, alltså vi ska ha 0,3% överskott, alltså strukturellt sparande. Mm. Vi är långt därifrån.
Okej, så man bränner även den gränsen, så
att säga. Ja, det är min absoluta uppfattning att vi inte på något sätt följer några regler.
Nej, jag har själv inte koll på detta, men eller Christian, har du koll?
Nej, det här är överträffar nog, det är min uppfattning också.
Mm. Just om vi håller oss lite kvar vid försvarsutgifterna, för att alla som lyssnar kanske inte har koll på vilken väldig expansion som de faktiskt har genomgått. Det är ju 175 miljarder som budgeterade i år, och det är nästan en tredubbling jämfört med 2020. och är nu uppe på 12% av statens totala utgifter. Att ett utgiftsområde ökar så här extremt mycket, har vi sett exempel på det tidigare historiskt, och hur har man löst det då? Christian, vad säger du?
Nej, alltså inte mig veteligen, det här, alltså inte i modern tid i alla fall. Det här är ju oerhörda summor, och risken är naturligtvis uppenbar för att vi får... Att pengar läggs på fel saker helt enkelt, eftersom man får så mycket på en gång. Så här gäller det att verkligen hålla koll på hur de här pengarna används. Det är ju ingen som verkar tycka att det är ett problem att vi rustar upp försvaret. Tvärtom behöver vi göra det. Men frågan är om det går att göra på ett bra sätt i den här takten.
Mm. Men vad säger du att försvarsutgifterna stiger med 115 miljarder på 6 år, Torbjörn? Man kan jämföra flyktingkrisen, det var ju stora summor då. Då handlar det om 60 miljarder per år för flyktingmottagning. Det är väldigt mycket pengar helt enkelt.
Ja, alltså problemet är att vi bedrev en sån ansvarslös försvarspolitik under del av 2010-talet. Ja, Reinfeldt-perioden, men det började även några år innan dess, när man skar ner försvaret på, till ett minimum. Och det gjorde ju att nu när vi börjar växla upp, som då regeringen nu gör, vilket jag tycker är väldigt bra, så gör vi det från en så extremt låg nivå så att vi måste ösa in. Det är ju ett intressant exempel på att och att de här nedskärningarna som gjordes, den som kommer ihåg detta, var ju att alltså väldigt mycket av det som Anders Borg gjorde i början av sin period som finansminister var ju att skära på försvaret. Och det får ju, så att och det var ju ett sätt att uppnå till exempel de här regelverken om överskottet genom att skära så pass mycket på försvaret. Så att jag tycker det är ett bra exempel på att de här överskottsmålet har ju överlevt sig själv sedan länge. De drev på en försvarspolitik som nu vissa var helt ohållbar, när man nu tvingas driva en finanspolitik för att rusta upp försvaret som inte är särskilt begåvad, därför att det är naturligtvis mycket bättre att bygga upp det steg för steg än att behöva ösa iväg på det sätt som vi gör nu. Men det måste vi göra, och jag är glad att vi gör det.
Mm, okej. Om vi pratar mer då om årets budget, så har ju då Finanspolitiska rådet menar att regeringen tar i lite för hårt finanspolitiskt i årets budget och att det inte är konjunkturmässigt motiverat. Tobbe, vill du fortsätta? Du var ju inne på att det kan ju vara rätt att stimulera ekonomin, men gör man det för mycket nu och gör man det för sent? Är konjunkturuppgången redan på gång?
Jag tror att vi har, men egentligen det är alltså den stora kritiken de senaste åren riktar jag inte mot regeringen utan snarare mot Riksbanken, som jag tycker har bedrivit en väldigt felaktig penningpolitik som har varit väldigt skadlig för svensk ekonomi. Det som vi gör nu finns liksom acceptans för, när man har sänkt räntan och också finns acceptans för att stimulera ekonomin, och det gör vi, men nu gör vi det på ett sätt som man väljer väldigt många flera verktyg som inte är de mest effektiva, vilket gör att man måste ösa på ännu mer. Ta matbomsen till exempel, och det är ju den stora grejen man gör. Den kommer ju naturligtvis stödja hushållen därför att man tar ner priserna, skapar utrymme för att konsumera andra grejer, men med samma pengar hade man kunnat göra mycket mer. Så hade man valt mer effektiva verktyg, så hade man kanske inte behövt ta i fullt så mycket för att uppnå den här effekten. Men i grund och botten så är jag väldigt mycket för att vi stödjer hushållen. För att man ska förstå varför svensk ekonomi utvecklas så svagt. Jo, det beror på att hushållen inte konsumerar. Nu får man löneökningar, man får räntesänkningar och man får dessutom stora stimulanser från regeringen. Och det kommer få igång BNP, och det är bra.
Vad hade varit skarpare vapen annat än matmoms och jobbskatteavdrag exempelvis?
Nej, men jag tror att man måste rikta pengarna så att de träffar låg- och medelinkomsttagare så mycket som möjligt. Ju mer man tappar mot höginkomsttagare, desto mindre stimulerande effekt har det. Barnbidrag, olika typer av kommunala infrastruktursatsningar, underhåll i kommunsektorn. Man gör ju väldigt mycket bra när det gäller statlig infrastruktur. Man borde se till att kommunen också gör det, har bra stimulanseffekt.
Mm. Christian, vad tycker du om årets budget med allt det lullull som går till konsumenter?
Ja, men i huvudsak, det är många bra skattesänkningar. Man kan väl tänka sig att man kunde ha gjort mer på inkomstsidan och kanske inte rör till momssystemet ännu mer. Bara det faktum att vi har 3 olika momssatser på basilika beroende på om man köper på en handelsträdgård, på en restaurang eller i matbutiken från och med nu påsk, det är inte särskilt bra. Men jag tycker...
Det där var du nöjd med, va?
Ja, det är jag nöjd med. Finanspolitik är ingen bra för konjunkturpolitik. Det är ett grundläggande problem. Det man borde ägna sig åt ännu mer, och det vi efterlyser i ännu större utsträckning, är ju att man skulle satsa på stora strukturreformer istället. Det är alltid så här när man försöker liksom vända konjunkturer som med liksom Keynes recept, att man siktar på... försöka reda sig ur en lågkonjunktur, och så gör man saker för sent och för mycket, inte sällan. Så att staten, politiker är helt enkelt inget bra på det här, utan det de borde fokusera på, det är strukturreformer som gör Sverige starkt långsiktigt. Och det hade man kunnat göra med att strategiskt sänka skatter på inkomster ännu mer. Man borde helt avskaffa den statliga inkomstskatten till exempel, det vore ju en sån bra sak.
Mm. Okej, okay. Så du är inte så mycket för det här kortsiktiga konjunktur?
Helt enkelt för politiker nästan aldrig lyckas tajma det rätt. Det är inte för att politikerna är dåliga, utan för att det är sensationellt svårt. Man kommer nästan alltid in för sent. De politiska kvarnarna tar för lång tid, så man hinner liksom inte parera det här.
Jag tror det är att finanspolitiken är för oskarpt som konjunkturvapen, så att säga.
Nej, men jag har inte den synen på ekonomin, och jag tycker dessutom att de senaste åren, inte minst då pandemin, visade på att finanspolitiken är ganska liksom potent på ett sätt som vi kanske har underskattat. Vi har ju haft väldigt mycket fokus ända sedan 90-talskrisen på Riksbanken, att det var Riksbanken som skulle dra oss ur olika typer av problem. Men mycket tydligt på att finanspolitiken är väl så, eller bättre skickad att dra sig ur problem. Det här är viktigt, för att en central del i finanspolitiska rådets kritik handlar ju om att de tycker att Riksbanken borde göra mer och finanspolitiken borde göra mindre. Alltså de står ju för en lite gammaldags syn. Alltså så som vi resonerade på 2010-talet när vi drog ner räntan till minus i Sverige. Men min läsning är att det var inget bra. Alltså vi ska inte låta Riksbanken dra hela lasset. Det är mycket bättre om vi har en mer aktiv finanspolitik, för då behöver vi inte liksom trycka ner räntan fullt så mycket.
Mm. Finanspolitiska rådet påpekar ju också då att, som de menar, så är reformutrymmet då slut för de närmaste åren. Att det är svårt att hitta på nya saker att göra. Christian, ja, kan man resonera på det sättet? Politiker gör väl ändå vad de vill, eller?
Ja, tyvärr. Men det beror ju på hur man ser det. Nu tittar man ju på det så kallade budgetutrymmet, och det är ju ett ganska snävt sätt att se på vad man kan göra för reformer. Därför att det finns ju andra saker man kan göra. Alltså, man tittar nu på ett reformutrymme som är då under mandatperioden har varit mellan 40 och 80 miljarder ungefär. Och sen har ju det offentliga utgifter på 3 400 miljarder. Där finns det ju pengar som man rimligen på lite olika håll kan spara. Mm. Och då kan man ju frigöra utrymme genom att prioritera om. Man kan inte jämföra en statsbudget med en hushållsbudget, men det vet ju alla att det man sitter och förhandlar om hemma vid köksbordet, det är ju inte vad man ska använda årets löneökning till, utan man ser över vilka filmabonnemang och tidningsprenumerationer och om man kan äta lite billigare eller har man råd att gå på restaurang lite oftare. Man tar ju hela budgeten under översyn.
Tobbe, vad tänker du om begreppet reformutrymme och hur det används av politikerna?
Nej, men rent matematiskt har naturligtvis finanspolitiska rådet rätt. Alltså om vi nu har ett regelverk som säger 0% eller 0,3% så har man ju då bränt av detta som vi har precis har pratat om. Men det är ett eget påhitt. Det finns liksom ingenting. Det är en egen. Ett eget regelverk som man förhåller sig till hur man vill. Och det har ju regeringen i år visat att man förhåller sig till exakt hur man vill. Och bränner på ändå. Till syvende och sist är det politik.
Är ni överens om att regeringen inte blir som regelverket och bränner på ändå? Köper du den bilden också, Christian?
Ja, så i hela riksdagen, eller jag tror inte att det hade sett annorlunda ut. Jag tror att möjligen hade utgifterna varit ännu högre med en annan regering. Och här var ju 8 partier överens om att låna. Så att vi hade nog inte sett ett så annorlunda resultat. Möjligen hade det som sagt bränts ännu mer pengar.
Ja, men ändå intressant att det är en borgerlig regering som står för det steget, tänker jag.
Ja, jo, i samverkan med de andra fyra partierna.
Vad tänker du om det, Torbjörn, att det blev högersidan som sprängde regelverket, om det nu är så?
Nej, men jag tror att det skulle hända. Alltså jag tror inte att man kommer. Det är ju inte så att vi de kommande åren kommer föra den typen av politik där vi inte har några reformer, utan man kommer ju fortsätta ha ett visst underskott strukturellt. Och jag tycker inte att det är så konstigt att det händer 2026, det är naturligtvis ett valår, vilket gör det attraktivt såklart. Men det är också ekonomiskt liksom motiverbart att bedriva en väldigt expansiv politik i år när vi har så hög arbetslöshet som vi har i Sverige, och vi har trots allt haft en väldigt svag ekonomisk tillväxt. Så att, ja, det var, det var väl ganska givet att där brottet skulle inträffa nu. Utan mitt budskap fortsatte vara, som jag tror är väldigt viktigt, att nu måste vi inse att nu har vi övergett det här liksom balansmålet. Det är inte det som något parti styr efter, då helt rätt i detta. Det spelar ingen roll vilket partis budget man kollar på. Inget parti styr mot detta. Men nu är det viktigt att vi får till ett regelverk som inte låtsas att vi följer, har ett balansmål, för ingen förhåller sig till balansmålet. Utan vi måste ha ett regelverk som är stramt, men som är stramt i meningen att reglerna följs. Men sen behöver det vara generösa när det gäller liksom utgifterna, så att vi kan satsa på försvaret och vi kan stimulera ekonomin. Men vi måste ha regler som accepteras och som följs på riktigt.
Fast kommer vi kunna få det, för att om vi menar... Vi har ju redan, det här överskottsmålet minskade, det var 2% i början, så blev det 1% och nu är det en tredjedel procent. Nu är det balansmål och sen säger du att man överger det. Alltså, det har ju tagit några decennier att ändå upparbeta en viss respekt för att regeringen håller det här. Om man nu sätter upp ett nytt mål när man precis har brutit mot, det är väl inte så lätt att återskapa det förtroendet, tänker jag.
Men jag är tillbaka till det, men det är viktigt, alltså man måste förstå att det viktiga är ju inte själva liksom målet, utan det viktiga är att man har en ordnad budgetprocess. Så att låt oss nu få till en ordnad budgetprocess och så låt oss styra efter ett mål som är mer realistiskt. Det är ingen som styr mot 0%. Så vi kan liksom sluta låtsas det. Mm. Utan hitta ett mål som är accepterat. Om det är minus 0,5 eller minus 1. Och så styr vi efter det. Och så har vi en budgetprocess som vi förhåller oss till. Som vi respekterar.
Jag tror att det är jätteviktigt med regelverk. Alltså, problemet är att de här politiska reformerna, den här mer frugala synen kom ju efter att vi var i en rejäl kris, och så var man överens över blockgränserna. Och det här överskottsmålet var ju i praktiken mot slutet i huvudsak ett balansmål. Och nu ska vi då ha ett balansmål som i själva verket är ett underskottsmål. Och det är klart att då undergräver man sig själv. Och risken är ju att vi om 10 eller 15 år sitter i en situation där vi måste börja strama åt igen. Och då är det ju som Torbjörn säger mycket bättre om vi är överens om vilka spelregler som ska gälla, så att vi inte får en överbudspolitik.
Förra året gick staten drygt 100 miljarder kronor back. I regeringsbudget räknar man med ett minusresultat på 170 miljarder i år och 180 miljarder nästa år. Hur orolig ska man vara över budgetunderskott? Vad säger du, Christian?
Jag tycker man ska vara väldigt orolig. Budgetunderskott, alltså det är klart man kan gå med underskott under vissa perioder, men risken är att det här är en skuld som läggs på framtida generationer istället, och det här är framtida skattehöjningar som istället blir av längre fram, och det är ju inte särskilt bra. Det regeringen verkligen, och det var det jag var inne på med att man borde ägna sig åt strukturreformer, det är att försöka. Vi vet mycket väl vilka reformer som genererar tillväxt och skapar gör ett land starkt. Då får vi tillväxt, om vi kan höja den med bara 1%, så blir Sverige oerhört mycket rikare på 10 och 20 års sikt, för att man får en ränta på ränta effekt. Så det man verkligen borde fokusera på om man är angelägen om att ha en liksom stark och fungerande stat där vi har råd att finansiera både försvar och sjukvård och polis, är ju att vi försäkra oss om att vi har en bra tillväxt. Och den har varit lite för svag i Sverige de senaste åren.
Torbjörn, staten går back mer än 300 miljarder på 3 år. Är du orolig för det?
Ja, i den meningen att när de här skulderna eller de här underskottet uppstår på grund av att vi genomför svag, alltså dåliga förslag eller åtminstone inte fullt så jättebegåvade utgiftsökningar eller skattesänkningar. Så att sen har uppfattningen sagt att det är inget problem att vi stimulerar ekonomin när tillväxten är svag, och jag företräder också uppfattningen att vi kan ha ett svagt negativt underskottsmål. Det finns inga sådana problem. Man kan ha minus 1% eller liknande över tid, det gör ingenting. Men det är viktigt, på en gång, jag får återtjata om detta. Alltså att problemet är om man genomför dåliga politiska reformer som är ineffektiva, där vi satsar pengar på saker som inte hjälper till med tillväxten. Och matmomsen är ju inte det mest effektiva, till exempel. Den hade jag ju hellre sett att man gjorde andra saker med. Jag är inte heller förtjust i de här nedsatta arbetsgivaren för unga. Jag tycker att de är viss god evidens för att de inte är särskilt träffsäkra och effektiva. Så att det finns ju liksom, de sakerna borde man inte göra. Men när det gäller skuldsättning per se, i offentlig skuldsättning ett problem? Ja, det kan det vara. Men historien lär oss faktiskt detta, att den privata skuldsättningen är lika farlig. Om man kollar till exempel på Sydeuropa, Spanien till exempel, så var det ett land med låg offentlig skuldsättning i samband med eurokrisen, men hög privat skuldsättning. Men det som hände var att den privata skuldsättningen blev offentlig skuldsättning när man fick en fastighetsbubbla. Så att man måste hålla koll både på den privata skuldsättningen och den offentliga skuldsättningen.
Mm. När det gäller den offentliga skuldsättningen så har ju många noterat då att den är ju ganska låg i Sverige jämfört med andra länder. Det finns något som heter skuldankare, vilket då är då den offentliga sektorn, alltså inte bara stat utan även kommun och region. Och där kommer nettoskulden då, trots alla de här att staten går så dåligt närmast åren, hamnar på 36% av BNP 2028. Det är lågt sammanhanget. Statsskulden tror jag är under 20% av BNP idag. Det är ju väldigt lågt. Ja, vad tänker du om Christian? Är det okej att statsskulden går upp ibland?
Ja, alltså ibland. Skälet till att vi har haft starka, eller skälet till att arbeta för starka statsfinanser, det är att man ska kunna klara tuffa lägen som vi nu har med ett liksom, krig i Europa. Så att det är ett av syften att man ska kunna belånas när det verkligen kniper. Sen är det viktigt då att man just fokuserar på att låna för investeringar. Och här kommer det alltid bli en politisk huggsexa om vad som är investeringar. Så det kan ju vara ett problem. Och det är farligt att låna pengar för löpande utgifter som inte är investeringar.
Ja, vad tänker du om det? Tror du, men finns det andra lägen än försvaret där man skulle kunna tänka sig en högre skuldsättning, exempelvis investeringar i infrastruktur?
Ja, absolut. Alltså, sagt, det är ganska oproblematiskt att ha ett underskottsmål som jag argumenterar för. Och som då kan göra att man kan ha högre ambition när det gäller till exempel välfärden eller när det gäller utbildningspolitik eller när det gäller underhåll av infrastruktur. Så det skulle jag den uppfattningen företrädde jag. Men jag har sagt, man måste se offentlig skuldsättning och privat skuldsättning i ett sammanhang. För att privat skuldsättning är ofta det som smittar in i offentlig skuldsättning. Så man måste hålla koll på bägge siffrorna.
Liten kort grej här angående arbetsmarknad. Rådet skriver att jobbskatteavdrag är ett ineffektivt sätt att öka sysselsättningen. Håller ni med om det?
Ja, så i huvudsak så kanske inte det som är den stora poängen med jobbskatteavdraget, utan att låta medborgarna behålla mer av de pengar de själva har tjänat ihop. Så att det är ju inte alla förändringar man gör, vare sig om de skattesänkningar eller bidrag eller så, gör man ju inte bara för att liksom, stimulera arbetsmarknaden eller ekonomin. Det här är ju en rättvis reform kan man se det från mitt håll.
Torbjörn, vad tycker du om jobbskatteavdrag som sysselsättningsåtgärd?
Nej, men jobbskatteavdraget tillkom ju för 20 år sedan i en tid där vi trodde att vi kunde, liksom, det är väldigt mycket Anders Borgs, liksom, att vi med lite ekvationer kunde räkna fram väldigt exakta jobbutfall. Man gjorde ett jobbskatteavdrag och så fick man ut 1297 jobb. Det var ju sådana typer av beräkningar som och jag tror väldigt få företrädde den uppfattningen längre. Att vi tror inte att det finns sådana exakta samband längre. Och att Finanspolitiska rådet brukar väl företräda uppfattningen att de här effekten är dessutom avtagande, så ju mer liksom jobbskatteavdraget kommer desto mindre blir effekten. Jag är ingen stor vän av jobbskatteavdrag. Jag tycker det är väldigt komplicerat. Det är ingen människa som fattar vad man har som marginalskatt. Jag är mycket tveksam till de här effekterna. Jag vill ju se andra typer av politiska förslag för att bryta den höga arbetslösheten i Sverige. Mm.
Men ändå har det här, Torbjörn, just arbetsmarknaden gör ju rådet kanske lite oväntat optimistisk spaning, tycker jag. Man skriver ju då att läget på arbetsmarknaden är bättre än vad den ekonomisk-politiska diskussionen kan ge intryck av. Under lågkonjunkturen har arbetslösheten visserligen ökat, men utvecklingen förklaras i större delen av att arbetskraftstilltagandet har fortsatt att stiga, vilket är positivt. Och i ett längre perspektiv har arbetsmarknaden utvecklats starkt, menar de. Delar du den här optimismen, Torbjörn?
Men jag tycker att det finns olika perspektiv på frågan, men jag tycker att de saknar lite perspektiv när det gäller den svenska arbetsmarknadsutvecklingen, för att de facto är det så att arbetslösheten har liksom inte stigit alls i Europa, det är till och med svagt sjunkit i Europa, så att det gör att deras beskrivning är lite märklig. Alltså man måste ändå jämföra oss med andra motsvarande länder, och då har vi inte haft en utveckling som vi har haft i Sverige. Och jag tror sagt att det handlar väldigt mycket om att vi har fört en för stram penningpolitik som har slagit ut inte minst liksom bostadsproduktion och den typen av verksamhet, och därmed skapat arbetslöshet. Sen tycker jag att det gäller, har ju gällt under lång tid, att vi har en väldigt svag arbetsmarknadspolitik. Vi har väldigt få insatser för arbetslösa. Arbetsmarknadsutbildning är något som jag brukar lyfta fram som en viktig insats, och det är väldigt få arbetslösa som får ta del av en arbetsmarknadsutbildning, och det är ett problem.
Mm. Chris, jag vet inte vilken mån skattebetalarna har åsikter om arbetsmarknaden, men har du någon kommentar där?
Ja, alltså, arbetsmarknadspolitik tenderar att bli väldigt, väldigt dyr och ganska ineffektiv. Så att den borde nog snarare se över på övergripande nivå, alltså arbetsförmedlingsuppdrag och sådär. Vi vet ju, vill man skapa arbete och tillväxt så finns det ju recept för det. Alltså att satsa på ett bra fungerande utbildningssystem hela vägen är ju en sån sak. Det kan vi lära av Irland som gjorde ett riktigt häv, ett av Europas fattigaste länder på 80-talet och som sen gjorde stora strukturreformer bland annat med skattesänkningar på både företag och arbete och satsningar på utbildningssystemet. Och det skapar långsiktigt en bra arbetsmarknad. Mm.
Det låter som ni båda tyckte ändå att mycket av den kritik som rådet kom med är rimlig och riktig. Betyder det någonting vad Finanspolitiska rådet säger? Vad tror du?
Ja, absolut. Det är klart att det gör. Och det är ju som Torbjörn framhöll här tidigare. Alltså, det är ju ett brott mot regelverket. Då måste man ju nu titta på hur kan vi se över regelverken och nya. Mm.
Vad säger du, Torbjörn? Betyder det någonting vad de tycker och säger?
Nej, men det gör det säkert, men jag tycker vissa saker är lite olyckliga med dagens rapport. Och en sån är ju deras väldigt gammaldags syn när det gäller samspelet mellan finanspolitik och penningpolitik, så är samspelet med det som Finansdepartementet gör och det som Riksbanken gör. De företräder ju liksom lite gammaldags syn, det som gjorde att vi på 2010-talet fick negativa räntor. Det tycker jag är fel. Jag tycker att de har fel i sak där.
De vill då att Riksbanken ska sköta konjunkturhanteringen, så att säga.
Ja, de är väldigt tydliga med att de till och med hävdar att räntan skulle varit lägre om inte regeringen hade lagt den här expansiva budgeten, så som jag tolkar dem. Och det vet jag inte ens om det är sant. Men jag tycker att det är fel läsning av den ekonomiska litteraturen, hur den har utvecklats de senaste åren. Så jag är lite förvånad att de landar i sån slutsats. Mm.
Ja, vad tror ni påverkar den här politiken på något sätt, i så fall hur? Vad tror du, Torbjörn?
Är vi nu inne i ett valår, så att nu kommer man ju cherrypicka allting som går att banka motståndarsidan i huvudet, så att vi får se när vi kommer ut. Jag skulle önska att vi fick ett läge där politiken förhåller sig till reglerna. Jag har sagt att jag vill ha ganska generösa regler, men de ska vara strama. Alltså det vill säga, jag vill ha liksom reella budgetar, man satsar på välfärd, man satsar på arbetsmarknadspolitik och man satsar på investeringar, men det ska ske inom med tydliga regler. Så, och om det landar där så blir jag glad, jag tvivlar.
Ja, alltså jag tror inte att det kommer påverka politiken så mycket, för att det ser man ju på de budgetar som har lagts. Så att de ser ju ungefär ut på utgiftssidan ungefär som regeringens. Däremot så kommer det påverka den politiska debatten, för den här kritiken kommer ju användas som ett slagträ från oppositionen. Men egentligen inte på den grund som Finanspolitiska rådet riktar kritik, utan det här är bara ett tillfälle för oppositionen att slå kritik i huvudet på regeringen. Mm.
En sista fråga, rent generellt. Hur ser ni på Sveriges ekonomiska utsikter just nu? Vad är det som rullar på bra och vad finns de stora riskerna? Christian, vill du börja?
En sak som jag skulle vilja framhålla först, och det är Finanspolitiska rådet, där de säger om infrastrukturen att vi nu faktiskt börjar komma till rätta med den infrastrukturskuld som vi har brottats med under ganska många år. Och det tycker jag är väldigt, väldigt glädjande.
Fast det kommer dröja, det kommer ta några år.
Men det gör det, för du kan inte satsa allt på en gång. Du kan inte reparera. Det finns inte tillräckligt många som kan åta sig de byggena. Men jag skulle säga så här, att det är klart att det finns orostecken och det finns saker att vara optimistisk om. Och det jag skulle säga är att de skattesänkningar som ändå har gjorts, framförallt under senare delen av mandatperioden, ser vi väldigt positivt på och kommer att stärka ekonomin. Jag tror att vi kan, det ser ut som vi får en vändning här som kommer att märkas ordentligt under året, och det är glädjande. Och sen får vi ju se hur liksom nästa höstbudget ser ut, vilken riktning den pekar åt. Så att det är långt ifrån så att faran är över.
Jag har samma fråga till dig, Torbjörn. Vad ser du som, vad är det som rullar på bra och vad finns riskerna när det gäller svensk ekonomi just nu?
Men vi har ju haft ett antal riktigt sura år bakom oss och allting tyder på att vi får en hyfsad återhämtning i år, och det är bra. Strukturellt så ligger vi ju bra till när det gäller liksom näringslivets sammansättning i många delar. Vi har liksom en produktion som är attraktiv på i den värld vi lever i. Vi är duktiga på energifrågor, miljöfrågor, på försvarsfrågor, så det är jättebra. Det som vi behöver värna som är en av Sveriges absolut stora konkurrensfördelar, det är ju den välutbildade arbetarklassen. Alltså vi har väldigt duktiga yrkesarbetare, skickliga yrkesarbetare. Det finns ju mätningar på detta. Svenska yrkesarbetare är alltså bättre än yrkesarbetare i princip alla andra länder. Det är något som vi inte har värnat under många år. Det måste vi börja jobba mer på. Vi behöver fler unga som läser till att bli fordonsmekaniker eller för den delen undersköterska eller snickare eller elektriker för att vi ska kunna klara kompetensförsörjningen framåt. Så det hoppas jag på att se mer av.
Då kan jag tipsa dig och andra som lyssnar om att faktiskt förra veckan dels hade en podd här med de som hade skrivit SNS konjunktur rapport som handlar om kompetensförsörjning i offentlig sektor. Och sin sida är inte riktigt samma sak, men så hade vi också generellt om näringslivets kompetensbehov, hade jag Akavia och företagarna här som pratade. Lyssnar du på dem, Torbjörn?
Just de har faktiskt missat. Annars brukar jag berömda det era fredagsavsnitt som jag tycker jag brukar lyssna med stor glädje på. Jag ska lyssna i fatten som tips om också.
Gör det. Bra, då passar vi på att säga stort tack till er båda idag. Stort tack Torbjörn Holland från LO för att du gästade mig idag.
Tack så mycket.
Och stort tack Christian Ekström från Skattebetalarna.
Tack så mycket.
Och innan jag tackar för mig ska jag också påminna om ett riktigt bra erbjudande till er som lyssnar på podden. Testa en digital prenumeration på Svenska Dagbladet. Gå in på svd.se/testaledare och beställ en prenumeration. Där får man just nu 2 månader helt gratis. I den ingår då förstås tillgång till samtliga artiklar på svd.se, tillgång till samtliga poddar och dessutom kan man dela den här digitala tillgången med en vän. Så gå in på svd.se/testaledare och beställ direkt. Stort tack för att ni har lyssnat idag på Ledarredaktionen, en podd från Svenska Dagbladet. Ni är som vanligt varmt välkomna att höra av er till redaktionen med tankar och synpunkter på det vi precis diskuterat, men också om ni har idéer och förslag på ämnen vi ska ta upp i framtiden. Maila då till ledarsidan@svd.se. Dagens producent heter som han brukar göra Jesper Sandström. Ansvarig utgivare heter Lisa Irenius. Själv heter jag Andreas Eriksson och jag hoppas att vi hörs snart igen.